A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Någonting som är väldigt osvenskt, det är ju att komma sent till möten och poddar. Så det skulle ju kunna slå ner Chang. Det skulle många svenskar uppskatta.
Kvart över fem skulle du vara här.
Till skillnad från er ungkarar så har jag ju faktiskt ungar och en fru och familj och grejer att ta hand om.
Du, säg något positivt om att de ska lägga ner Bromma och Miljöpartiet. Bromma flygplats.
Ja, det isolerar ju Stockholm mer från resten av Sverige, vilket är bra.
Men du, kan inte du förklara? Det här nedläggningen av Bromma flygplats, är det enbart ideologiskt? Alltså vänta. Att högern är absolut emot det och Miljöpartiet och sossarna vill. Kan man vara opartisk här och säga så här: det kanske är bra att man lägger ner Bromma flygplats.
Om man är en sån här person som tycker att folk ska ha ett jobb, att ekonomin ska växa, att en stad ska vara levande, bla bla bla, och hela landet ska leva och hela det här, så är det ju totalt hål i huvudet att lägga ner den flygplatsen. För den står för i princip, jag vet inte, typ 90% eller något av all inrikestrafik.
Men den kan väl bara flyttas över till Arlanda?
Ja, men den har en väldigt, alltså, den är redan väldigt maxad. Och man har velat bygga ut Arlanda rätt länge. Och det har inte, ja, vilka har blockat det? Yes, you guessed it, Miljöpartiet. Och det finns ju bara en viss mängd flygplan som, nu minskar man ju total, alltså, om man slår ihop Arlanda och Bromma, eller bara tänker rent kapacitetsmässigt, så minskas ju totala mängden plan som kan landa. Och det är det Miljöpartiet vill uppnå. Och så vill de istället att fler ska åka tåg. Då. Det är ju det som är hela tanken liksom. Men
kommer du ihåg när Fridolin flög från Arlanda till Bromma?
Ja, jo, jag minns den där artikeln. Jo.
Men det var berodde på annat eller vad var det för?
Alltså han flög från Arlanda till Bromma.
Varför gjorde han? Det var väl...
Nej, han skulle med något annat plan och det gick fortare att ta det den vägen. Jag vet inte om det var Fridolins eget beslut eller om det bara blev så liksom, för men skitsamma. Men det har varit ett jävla liv i media om det. Men alltså, Miljöpartiet är ju emot hela idén i grunden med tillväxt.
Om det baserar sig på att det på bekostnaden av miljön att det inte är hållbart.
Ja, men i princip all form av ekonomisk tillväxt sliter på miljön i Miljöpartiets värld.
Mm.
Och utifrån det resonemanget så försöker man ju med flit dämpa saker som skapar ekonomisk tillväxt. Kan man säga.
Okej, men om man lägger ner Bromma flygplats så planerar de att bygga tusentals nya bostäder.
Mm.
Det är också tillväxt.
Nah. Det är väl bostäder till folk som typ inte har någonstans att bo just nu.
Ja,
men det är jobbtillfällen.
Ja, bygga bostäderna, men de som flyttar in, har de råd att betala för sina boenden? Eller tar vi de pengarna via skattsedeln och andra former av subventioner? Man brukar snacka om att det finns en bostadsbrist. Nej, det finns ett behov av bostäder, men det finns inte köpare till dem. Alltså, är du med? Mm. Hade folk haft mer pengar så hade det inte varit ett problem, för då hade det byggts mer. Men dels är det väldigt dyrt att bygga i Sverige, på grund av vilka då. Och dels har många svaga grupper i samhället svårt att få ett jobb. Och det som behövs, för att man kan väl säga så här, om du får väldigt mycket människor då, invandring, och de ska få jobb, du måste ha en hög ekonomisk aktivitet för att få in folk i samhället, är du med?
Enkla jobb.
Ja, det behöver inte vara. Nej, jag vände mig emot det lite, för då, det är som att man sätter en stämpel i pannan på alla invandrare, att de är lite dumma i huvudet.
De kanske vill bli raketforskare.
Look at anti-racist Chang. Look at that.
Men du, tror du att sossarna är för det här?
Nej, egentligen inte. Men Miljöpartiet måste visa för sina väljare att de är skillnad i regeringen.
Men det gör de ju.
Ja, men det är exakt,
alltså, de gör det, de behöver på region, regionen i Stockholm och på Riks. De har typ 4%.
Ja, men de behöver en skalp att visa upp, och sossarna tillåter dem tydligen att göra det. Om inte sossarna på vanligt sossigt maner har lyckats få dit något litet finstilt om att det ska ske först om, du vet, x antal år, och då hinner det beslutet rivas upp eller sånt där. Det är ju en typisk sossegrej. De är ju mästare på att skapa varmluft som låter bra i... Ja, eller i Miljöpartiets värld låter det bra, för då kan de ju visa upp en seger. Jag menar, Lorentz Tovatt och de här har ju bilder de firar med tårta. Så här. Men du har ju väldigt mycket företag runt om i Sverige som är väldigt beroende av att enkelt och snabbt kunna ta sig till Stockholm. Jag minns ju själv när jag jobbade på Relacom som projektledare, och då hade vår kunden fanns i Göteborg. Och vi skulle ta ett lite snabbt möte. Ja, då var det ner till flyget. Åka över till Göteborg en timme och pang, och så var man där. Skulle vi ta tåget? Dels skulle vi varit där 4 timmar, alltså om du hade hållit tidtabellen, vilket inte gör. Då snackar man om att bygga höghastighetståg, men börja med att få de vanliga tågen att funka innan vi ska ge oss på next level, så att säga.
Men nu, Chang, man kan ju köra digitala möten nu.
Ja.
Nu behöver man inte ens åka tåg eller flyg.
Så är det. Och det gör också att behovet minskar delvis, men låt då marknadskrafterna styra det. Är du med? Det kanske hade fasat ut sig automatiskt via digitala möten. Eller man skulle kunna säga så här. Den ekonomiska aktiviteten har då förmodligen ökat utan att resandet med flyg har ökat i lika stor utsträckning. Men det kommer alltid finnas ett visst behov av att folk möts fysiskt. Det är precis som, varför vill ni att jag kommer hit och sitta fysiskt? Skulle inte jag kunna sitta hemma och köra digitalt och vara med i podden? Är du med? Det är samma sak. Liksom. Ska du göra affärer eller ingå avtal med någon annan och det handlar om hundratals miljoner kronor? Folk vill träffas face to face väldigt ofta. Man vill se den man liksom gör business med.
Ja.
Så det har... För inrikes, så Sverige är ett väldigt stort glesbefolkat land. Folk i Stockholm är väldigt närsynta. Jag hade en polare som kom ner från Umeå, och det tog, var det typ 6 timmar att köra ner till Bålsta.
Ja, och tåg, det är inte ens praktiskt. Det är inte ens i närheten av praktiskt.
Nattåget är mysigt.
Ja, det är mysigt, men så här, har du barn, familj, alltså du förlorar dygnen på
en sjuk grej. Jag åkte ju nattåg när jag var nere i Ukraina i höstas. Det var fucking fräschare än vad det är i Sverige.
Sant.
Fucking Ukraina. För det kostar en tiondel. Jag tror ens att en tiondel av vad det kostar här. Och det kom i tid. Det höll, alltså det är sån där, jag tror DN hade en lång artikel om det. Om att det lustiga med Ryssland och Ukraina och de här länderna. Tågen kommer i tid. Det funkar. De lyckas med det vi inte fixar.
Alltså, innan pandemin. Jag hade liksom 100 resdagar om året. Och jag valde alltid flyg för att det var, du kunde lita på att de lyfter i majoriteten av fallen. De kommer fram i tid. Tåg var det var fucking lotteri. Totalt jävla lotteri. Och du sitter där så länge. Jag kan inte jobba på ett tåg när det sitter 500 personer runt omkring mig. Flyger omkring, folk pratar, säger som jävla telefoner. Och det finns typ 10 platser i tysta avdelningen, och de kan du aldrig boka om du inte har bokat ett halvår i förväg. Plus att så här, ja, men ta Stockholm-Malmö som jag åkte väldigt ofta. Det är 5 timmar med tåg. Det är 5 timmar gånger 2. Det är 10 timmar som ryker.
Det sjuka är att det tar typ 5,5 timme med bil.
Ja, ja, du ser. Men så här, flyg 1 timme, pang. Flyget kommer gå. Och så får man höra så här kommentarer. Vem behöver åka till Malmö och komma hem samma dag? Ja, men någon som har ett jobb där du har en viss affärsrelation med någon som är där. Och du har en familj att komma hem till. Vad garvar du åt här nu?
Han gjorde citattecken, en sån affärsrelation.
Och att du har ett jobb.
Ja, ett jobb, ja.
Hanif projicerar sin avundsjuka på mig. Det är det som händer. Jag ska köpa en flygbiljett till dig så du också får flyga lite.
Why in the Middle East it's considered very offensive that somebody would sit with their feet in somebody's face?
Alltså, bara säga, man ser ju inte oss här, men Hanif har lagt upp sina smutsiga, äckliga smutsiga fötter med gula strumpor.
De är inte så smutsiga.
De här har jag hämtat ut idag.
Jag har hämtat dem här idag.
Det är ändå smutsigt.
Har fots, vet.
Nej, de är nya.
Jag vill bara säga, alltså, för det första, vi alla
blattar. Vi kan testa lukta på de här så får vi se vad.
Du, Chang, har du kalsonger på dig?
Ja, faktiskt. Jag hade jag inte innan idag.
Vänta,
men jag låg med sambon innan jag kom hit, så då tog jag på mig kalsonger.
Hade du på dig testosterongelet då?
Va?
Hade du på dig testosterongelet?
Nej, för hon blir lika skäggig som Omar om hon får... alltså, om tjejer får testo på sig så blir de, alltså, de börjar odla skägg och grejer och får basröst. Vissa kanske går igång på det, men hon var inte så sugen på.
Nej.
Chang, om du hade gått ute på stan och så ser du någon snubbe stå och skrika så här skithögt aggressiv på sin flickvän eller så här.
Ja.
Och det är liksom på gränsen att han kommer nog slå till henne när som helst.
Ja.
Vad hade du gjort?
Hade det varit en invandrare hade han filmat och lagt upp och nyheter idag.
bara bak betalväg.
Bakom betalväg.
I have to say that guy, he looked very much like an Afghan.
Men Chang, vad skulle du gjort?
Så här, jag är väldigt försiktig med att lägga mig i andra relationer. Hon kan ju ha varit en fucking jävla bitch, så det är han som offret. Så kan det vara. Man ska inte bara tro på allt vid första... Men jag hade nog avvaktat och kollat situationen.
If she's the one who's scared and crying.
Snälla, ja, hjälp mig, hjälp mig.
Ja, det hade gjort, då hade man väl ringt polisen, talat om situationen, stannat kvar och kollat. Och skulle han börja liksom ge sig på henne, då flyger man ju fram och går emellan.
Skulle du göra det?
Jag har gjort det.
Jag har sett att när du har fotograferat och lekt paparazzi och försökt sälja det.
Men då har det varit situationer där det redan finns en massa poliser också.
Mm.
Ja, men ja, det har hänt situationer där jag har gått emellan.
Alltså man ringer ju alltid polisen först.
Aha.
Ja, man ringer polisen och så avvaktar man. Det här är
I will think about.
Jävla arab.
Så säger det, han blir arab för varje dag han är här.
But wait.
I will think about it. Nej, du ringer mig först.
Nej, du ringer riktig polis. Du ringer inte Hanif.
But wait. Am I, because okay, I thought about it because he was not really doing anything violent yet. Do I really call the police even if?
Ja.
Really? I say what? Somebody's shouting at their girlfriend.
Säg ja, för att de kommer ändå och kontrollerar. Aha. Hellre att du ringer än att du inte ringer.
Okay, nobody gave me this information.
Samma sak när du bor i bostad och sen hör du grannhuset. Det bråkas, det är högt, det skriks. De flesta svenskar ringer polisen. Fast att det bara bråk, man vet inte om någon slåss, så ringer man ändå, så får vi komma dit och kontrollera.
Men man går fan inte och knackar på.
Jo, det kan du göra om det är du.
But what even if even if you hear like your neighbor
svenska,
like being
beaten up, you would not try to
yes you
them.
Would you would nej, det gör de kanske inte, de flesta gör
nej de flesta gör nu inte det, men de ringer polisen.
Ja, det
fast om du tror att du kan hantera det så skulle jag rekommendera att göra det.
Problemet är ju att det finns tyvärr lite för många fall senaste tiden där folk har haft civil courage och gått emellan och fått jävligt mycket stryk av förövarna, vilket har gjort att många har börjat ifrågasätta det här med att vi måste visa civil courage.
Problemet är väl lite så här att det kan vara flera personer runt omkring sig, tunnelbanevagn, tåget, men det är bara en som vågar gå emellan.
Mm.
Hade alla som varit där gått och engagerat sig, så det kvittar om du är en MMA-boxare, du har inte en chans. Det bara lugna ner sig eller få stryk. Men svenskar i grupp är fruktansvärt fega. Det är någon extrem indoktrinering. Det är också... Jag tror att många så unga invandrarkillars kaxighet, alltså total skamlöshet, kan bero på att de vet om att, du vet, man vill testa gränser, man vet om det finns inga gränser. Det kan stå 100 medelålders vita svenska män framför honom, man kan slå dem en efter en, det kommer inte hända något.
Tyvärr så
ligger det något du säger. Det i sig gör att de blir ännu mer aggressiva och känner sig som kung och kan göra som de vill.
Mustafa and I were having this conversation the other day. And for me, it was like a moment of epiphany. And we were talking just about that, basically. But it's if the violence was directed at you. And I don't know if you really meant that. But basically, that a Swedish person would not defend themselves if they are being beaten. And they would be waiting for the police or the state to come.
Ah, det vet jag inte.
And anyways, but like, so for like, when I heard that, I was like, what? Did the Swedish state succeed in like to basically socialize away the programming of the survival instinct?
Alltså min poäng var att om det är en person som är större och starkare än dig, och om du inte kan springa iväg därifrån, då slår man inte tillbaka. Man kanske skyddar sig själv. Det finns ju videos på där man bara ligger. Och, alltså man skyddar ju sig i huvudet så. Men man går inte upp i gard och vill börja slåss.
Men är det inte det för att man inte kan? För att få du första smällen på käften. Alltså redan där blir du ju paralyserad till en grad att du inte ens kan tänka.
Ja, men du har fått i vissa fall första smällen. Ja. Och du bara lägger dig ner och tänker så här. Han fattar väl att jag är försvarslös och inte kan försvara mig. Man måste väl sluta slå, men de fortsätter att slå.
Spela död, menar du?
But that picture like that I got in my head was like it was a dystopian image where I was like I'm imagining somebody who's taking punches in their face and just like being totally passive and like thinking the state will come, the state will come, the state will come.
Men det är ungefär så svenskar har fungerat de senaste 25 åren i typ allt. Varför, alltså att svenskar fortfarande röstar på sossa, det är för att de fortfarande är så dumma så de tror att sossa kommer, du vet, styr upp kriminalitet, styr upp allt skit, får tågen att gå i tid, bla bla bla. Och så bara fortsätter de ta världens högsta skatt. Alltså, de blir ju ass-raped typ varje gång skatten ska betalas. Ja. Men de tar det, för det är svenskar.
Ja,
sorry, men så är det.
Ja. Well.
Och sen låter de någon, du vet, någon riktig b**knubbar. Och de är nöjda med det.
Du är de nöjda någon... eller vågar de inte protestera?
Nej, det kanske är en mix av, liksom, jag vet inte. Men alltså, jo, men alltså det är svenska karar i ett nötskal. Varför blir svenska tjejer radikalfeminister? De vill uppmärksamhet, för de vill ju ha riktiga karar. Men det får de ju inte om de vänder sig till svenskar. För svenskar är så jävla mesiga, politiskt korrekta. Livrädda att säga något som faller utanför sociala normen och bla bla bla. Och då är man ju lite inne på medelklassen. De är ju så belånade över skorstenen så att de har inte råd att ta någon risk. De måste vara i mitten av det sociala för att inte, du vet, förlora jobb eller vänner eller någonting. Och då blir de superkänsliga för minsta lilla trend. Jag lovar, blir det minsta trendigt att SD kommer i riksdagen så kommer alla de här medelklassarna vara de största nazisterna som gått ut på skor, för att det är det som är inne just då. Det är också de som är väldigt farliga.
Så det där är ett fucked up problem i Sverige. Att för att du ska kunna bo så måste du vara i strypgrepp hos banken.
Ja, så är det.
Det är en sån jag tror att det där skapar så många problem i så många led.
Ja.
Där det kommer krävas liksom år av forskning för att fatta hur det här påverkar folks beslut, hur de agerar ute i det sociala, vilka livsval de gör, vilka livsbeslut de gör. Och det är liksom kombon av låga räntor och kombon av att hyresmarknaden är reglerad.
Och Instagram. Du vill kunna visa upp att du är i Thailand eller vad du nu åker på finsemester. Allting ser bra ut. Jag har en anekdot. När jag växte upp så var det... Jag hade en polare, eller vi är fortfarande kompisar, vilket grundskola ihop. När han var 19 bast, liksom, vad gör man när man är 19 bast? Vad lägger man pengar på? Bilar, ut och supa, du vet. Han gick och köpte sig fucking tomt. Han bodde bondgård, du vet.
Mm. Tungt.
Tomten var så här, det var ett gammalt hus där. Jag kommer ihåg, vi gick dit och kollade på det. Det växte ett träd rakt genom huset. Och det var ett stort träd så att ingen hade bott där på säkert 50 år. Så vi puttade med hand på ena väggen så började hela huset rasa. Han gav, jag tror han gav 15 eller 20 000 kronor för tomt med husen där. Ja. Men eftersom husen var inritade så får du lov att bygga nytt hus. Ja. Du behövde inget bygglov. Ja. Så han tog den laggården var en hel sommar, bara gjorde grunden. Det var ju liksom med källare allting. Och göt och började bygga när han var 19 bast. Och hans fassa ägde massa skog. Och så var det stormen Gudrun. Det var ju 2004 eller när det var. Då fick han alla träd som hade fallit av vinden. De fick han av sin fassa bara körde ut dem i skogen. Så jag kommer ihåg att jag hjälpte honom med det. Sen betalade han 500 spänn svart till en gubbe som ägde ett gammalt sågverk. Så riktigt gammalt. Så stod vi en hel helg och bara sågade upp alla de här träden. Så han gjorde alla plankor, brädor, alla reglar, allting. Sen la vi det på tork. Och sen nästa år när det har torkat virket. Så började han snickra sitt hus med det. Han höll på i 6-7 år säkert innan han var klar. Hade den kåken varit i Stockholm hade den inte, jag tror mellan 8 och 10 millar minst. Alltså det finns allt. Det är typ över 200 kvadrat. Det är allt det senaste, allting. Och så är han på jobbet. Så sa jag till honom, men dina polare måste väl tycka, vi var jävligt impade. Nej, han ljuger om att han har skuld på det för att de inte ska bli sura.
Va?
Ja, så är det. Det är sosseriet. En polare till honom som jag också växte upp med, jag ska inte säga hans namn. Hans föräldrar var där och tittade på huset. Och tittade storrökt allting. Det var ju riktigt fräckt fint hus. Han har byggt med stort garage, allting. Och tomten skitfin, alltihop. Han har ju verkligen lagt all sin fritid. Han jobbar ju som snickare till vardags. Då hade polarens föräldrar frågat honom om hans föräldrar blir avundsjuka på honom. Förstår du? Och då hade han svarat dem att nej, de är stolta. Hade inte ni varit stolta om er son hade byggt ett sånt här hus?
Fuck yes!
Ja, men varför frågar de? För de själva var avundsjuka. Det sitter så djupt i. Jag är uppväxt med, jag vet, jag kan de här människorna. Jag är uppväxt där. Och det är liksom, jag vet, vad var det du ville komma med det? Jo, folk, alltså, de har sån här statusbekräftelse. Den här killen som vars föräldrar blir avundsjuka på det liksom, så här. Han är ihop med någon tjej. De är liksom, jag vet inte vad det var inkomst, men han jobbar typ som gympalärare eller något sånt. Och hans tjej är någon veterinär eller en undersköterska eller något. Men de har typ lånat 4,5 miljoner till ett hus i Sölvesborg. De har en Volvo XC60 vi har förstått, men de kör inte den. För den ska bara stå på uppfarten. De cyklar till jobbet istället för att spara pengar. Oh, är du med? Ja. Okej, jag vet inte om lite är det överdrivet, men det var liksom polare berättade för mig typ att det är ungefär så. Och det här är så jävla typiskt när jag växte upp. Folk var, han Kim då, min polare, hans fassa, han är rolig för han var så här, Ullareds jeans som han köpte för 10 år sedan. De är så skitiga så de står upp av sig själv. Du vet, han brukar vara, men han har inga skulder, ingenting. Är den största markägaren. Han har hur många hektar skog som helst. Liksom, han är ju mångmiljonär på papper, alltså om du tittar på balansräkningen. Men skit är fullständigt. Han ser ut som den värsta luffaren. Och han sa alltid det om de andra som bodde i byn intill Hökön. Ja, de är belånade över skorstenen. Så står de och glor storrökt när jag kommer med mina skitiga byxor, du vet. Han bara liksom, bara skit i dem. Och det var ju alltid så när de gick i skolan, du vet. Hade man inte märkeskläder fick man ju höra det. För det hade ju de ungarna.
Ja.
Och det var tävling om vem som hade finast julklappar. Eller du vet, allt det här. Det skulle visas upp om man var på semester på Kanarieöarna. Men de hade ju bara skuldsatt sig. De hade ju inte mer inkomst än någon annan. Men det var bara, du vet, det ska vara fint på ytan.
Men man är skuldsatta tillsammans.
Ja, så länge alla är likadana skuldsatta så är det lugnt. Men det är en sån här hets. Instagram har ju bara accelererat det där så in i helvete.
Och Hemnet.
Ja.
Alltså gå in på Hemnet och kolla liksom alla objekt innanför tullarna. Så här, Stockholm, ja, men Göteborg också kanske. Det ser ut som viktorianska palats allihopa.
Min fråga till dig, Chang, är du skuldsatt?
Jag har en finansiering på raggabilen, det har jag faktiskt.
Är det Putin?
Nej, vad menar, vad berätta klarspråk för mig som inte är insatt i ekonomi, finansiering på raggabilen. Är det, alltså, har du tagit lån på den?
Ja, det finns ett lån på raggabilen.
Den där som det. Du håller på att mecka på, ja. Som inte blir, som åker, rullar några meter och sen så går det sönder. Eller så att den inte fungerar. Så, ja.
Den funkar jävligt bra faktiskt.
Har du tagit den hit idag?
Nej, för att det är fucking snöar idag. Man kör inte cabriolet när det snöar, Hanif.
Nej, och då undrar jag, varför köpte du en cabriolet när du bor i Sverige? Det är ju fan, det går ju aldrig.
Det,
går
det finns hit. Dagar när solen tittar fram, tror du eller ej. Mm. Men ja,
huset, huset är inte.
Nej, ingenting sånt. Jag har, för några år sedan så brukar jag samla alla lån hos Kronofogden. Det funkade väldigt bra. Men jag har ens inget där. Jag har i företaget ens inte checkräkningskredit eller någonting sånt alls. Jag har det väldigt, väldigt rent.
Är det här din judiska sida?
Nej, alltså, så här, det är väldigt billigt att låna nu. Det är extremt billigt. Ja, mm. Alltså, det är nästan idioti att inte ta lån. Alltså, om du sitter på pengar... Så du kan göra mycket roligare saker för dem än att betala av skulder. Så även så, alltså om du står, jag tänker, du får mycket större avkastning på börsen för dina pengar just nu än vad du får av att betala av en låg ränta. Så rent matematiskt är det idioti att göra det. Anledningen att jag inte vill ta lån, trots att jag kan, det är, jag skulle nog kunna låna rätt bra för att jag har ju liksom stabil inkomst, alltihopa, det ser bra ut. Men det folk måste tänka 3-4 år framåt. Börjar du låna upp dig en massa, de där pengarna har du konsumerat på nolltid, men skulden lever kvar till du betalt den. Och du vet att det var räntan är om 3-4 år. Folk har ju glömt 90-talet i Sverige när folk fucking fick lämna hus och hem. Det bara totalt sket sig. Och tänk då alla de här människorna som, de lever bara för ytan och det ska se bra ut materiellt. Men blir de av med jobbet 2 månader räcker för en del. Så spricker förhållandet med frun. Det börjar krisa med amorteringen till banken, du ska få upp till räkningarna, allting bara går käpprätt åt helvete. Och så bara faller de. Det är liksom, det är så liten marginal. Det är liksom, det är så att leva så jävla högt.
Det är ju många som kallade mig för paranoid och så här galen och du lever i någon konstig verklighet.
Pundare.
Det är du som kallar mig för pundare.
Nej, jag har aldrig kallat dig för pundare.
Nej, det har du faktiskt inte. Nej, men för att jag jobbade som ett svin och bunkrade upp pengar och hade målet att jag ska ha en buffert på 3 år. Liksom, jag kommer inte sluta tills jag har en buffert för 3 år. Så att om liksom, shit hits the fan. För jag är skuldsatt på mitt boende. För att det var enda sättet jag kunde hitta boende.
Ja, det går inte alls.
Men jag stod inte i någon bostadskö, ingenting. Så det var enda valet jag hade. Men jag gjorde det för skitlänge sedan, så 2007 eller någonting. Men i alla fall, att jag var så här paranoid. Du är som en prepper för att du bunkrar upp pengar. Så jag bara, men hur mycket buffert har ni? Ja, men 2-3 månader räcker. Man hittar alltid ett nytt jobb. Det är i Sverige liksom. Det går bra. Jag bara, okej, men alltså, om det blir en så här, om bostadsbubblan spricker, om det blir något så här globalt krig, om det blir så här, oljan blir plötsligt skitdyr. Det här är liksom saker som kan hända när som helst.
En coronapandemi.
Coronapandemi. Hade inte jag haft buffert hade jag varit fucked nu. Alltså jag hade varit så jävla monumentalt fucked.
Men det ser ni också, många så här kulturarbetare. Varför kommer inte staten och räddar oss? För då har vi det svenska beteendet. Du vet, polisen ska komma, staten ska komma och ta hand om det här. Yep. Och det sitter de. För många av dem har tjänat bra med pengarna, det går bra för dem. Men fan, de har satt sprätt på det lika fort igen. Istället för, liksom, som Ashka säger, spara eller gunda, säkra upp. Det behöver inte vara rena pengar, köp aktier, köp så här.
Bitcoin.
Som raggabilen, vad det egentligen är, det är ett sätt för mig att spara. Mm-hmm. För den bilen,
ja, men den har värde.
Precis, den bilen är inte värd mindre om 5 år, om jag uttrycker mig så. Fucking no. Och jag gav 300 för den och jag har 200 i skuld. Men nu har jag lagt ner en massa pengar i arbete på den, så skulle jag sälja den idag så skulle jag nog få mellan 350 och 400 i det skicket som den är nu.
Ja. Så liksom, alltså, när ska vi åka den där jävla raggabilen?
Så det fort det slutar snöa.
Finns det bilbälte?
Nej.
Hur fan gör vi då?
Du sitter på asslet och håller käften och så löser det sig av sig själv, ska du se.
Ashkan, den där bufferten du har, är det på företaget eller är det privat?
På företaget.
Okej.
Okay. En grej man ska också tänka på, vad kostar en etta i Stockholm? Varför? 1,5 mille? 2?
Inne i stan?
Ja.
Mer.
Mer? Ja. 3 millar. Okej. Okay. Ja. En etta.
Ska kolla Hemnet, det var länge sedan jag köpte.
Men säg 3 millar då. en normal etta någonstans på Söder eller Kungsholmen eller vad fan man är. Vet ni hur mycket pengar ni måste tjäna ihop för att skatta ut det? 3 miljoner.
Vad menar du?
Hur mycket pengar behöver du tjäna ihop? Alltså hur mycket produktion behöver du skapa för att du ska ha skattat ut 3 miljoner så du kan...
Aha. Ja, men 6 miljoner typ.
Ja, typ det dubbla.
Ja.
Hur lång tid tar det för en normal människa att alltså, skapa ett produktionsvärde av 6 miljoner? För de allra
mer än 10 år. Mer än 10 år.
Ja. För de allra flesta. Mm. Och då lägger du allt ditt arbete under 10 års tid. Gå till det. Ingen mat, inga kläder, inga nöjen, ingenting. Inte ens försäkring, inte en resa, ingenting. Alltså, bör du då räkna vad som är realistiskt? Man brukar titta på bostadskostnaden i förhållande till disponibel inkomst.
Har du börjat att träna, Chang?
Nej, jag knarkar testo.
Är det teston som gör att du får muskulösa armar?
Jag vill inte muskulösa armar.
Jo.
Fan, du ser lite buffig ut, Chang. Har du gjort någonting?
Jag
har
runkat. Nej, men jag håller på med min jänkebil.
Did you lose some weight?
Nej, men han ser ut att ha blivit muskulös. Är det testogällen?
Det
eller?
Kan vara t-shirt. Det är underarmarna. Som har
Nej, det är underarmarna. De är stora. Det skulle kunna vara masturbering.
Här kommer lite priser.
Det kan också vara bygga motor.
Centralt Stockholm, Sankt Eriksgatan. 25 kvadrat, etta, 2,3 millar.
Ja.
Tvåa på 49 kvadrat, 4,3 mille. Den har vatten.
Den har
sjöglimt.
Utgångspris.
Utgångspris, ja.
Det där slutar på en
etta, halv. 27 kvadrat, 2,6 miljoner.
Ja, du har fan fått underarmar.
Jag vet att när jag var yngre så var jag mycket kalligare.
Jo, det tror jag. Du var ju stilig också.
Nej, men...
Han var ju det.
Nej, men jag körde grävmaskin.
Du såg ju som Don Juan med den här lilla mustasch.
Det var mitt Lunastorm-namn. Don Juan.
Han såg ut som Don Juan. Det finns ju en jättestilig bild.
Vad hette ni på Lunastorm? Hade ni Lunastorm?
Dreamboy. What the hell is that?
Hette du Dreamboy?
Yeah.
Mustafa?
Yeah.
Har det något med Bacha Batsi att göra?
Nej.
Dreamboy med I eller I?
Dreamboy med I.
Med I, okay.
Det hade varit ännu mer gay om det var ett I på slutet.
Ja, men det är så asiatisk manga.
Ja, jag vet. Han hade funkat lite till det, tror jag.
Fast jag visste aldrig vad det, alltså, om det betydde att jag var en drömmare eller om jag var en dreamboy.
What did you have in mind? What was your dream?
I don't know.
Chang, vad heter du då?
Don Juan.
Don Juan.
But what the fuck is that?
Du då?
Vadå? Ashkan understreck 3P, för jag var grym på 3P.
Lunaston var som
Facebook.
Var det?
Vad heter du, sa du?
Ashkan understreck 3P, för jag var bra på 3-poängare på basket.
Ah.
Det var min hotmail också.
Jag vet inte vad det var, men jag tror jag aldrig tyckte att det var häftigt eller coolt att ha Lunarstorm.
Så du hade inte det?
Nej.
Hade du skunk?
Nej.
We had something different. High five.
High five. Jag kommer ihåg, den fanns också. Mm.
Var den global eller?
Ja, den var många i USA hade high five också. Mm.
Hängde ni på ICQ?
Ja, hela tiden. ICQ och Playahead.
Ja, MRC. Playahead.
Så var det ju MSN Messenger.
MSN dödade ICQ.
MSN dödade ICQ.
Ja, precis. Men ICQ var mycket mer sofistikerad.
Men IRC-chattarna lever fortfarande, tror jag.
MRC, oh,
IRC, Mirk. Ja, Mirk. Ja. Yeah, shit, vad jag hängde där.
Yeah.
Fy fan vad roligt det var.
Mm.
Vi hade piratkopiering, du kunde ju skriva skript och allting.
Ja, visst.
Tankade filer, koppla upp mot FTP-servrar. Och vad är en massa random bullshit room.
Ska berätta vilken chatt.
Och Counter-Strike-turneringar. Allt var ju på IRC.
Ja. This was the
Quake,
time...
Quakenet.
Ja, exakt. Quakenet, ja.
I started to be on MRC when I was I think 14 or 15 or something. I think at 14 we did not have a computer yet at home, actually. So I used to go to these internet cafes and stuff. And I remember a couple of times I was kicked out as well for watching porn.
Men fan, kolla på porn in public.
I didn't have computer at home.
när jag bodde i Pakistan så fanns det, du kunde gå till en så här videobutik och så hade de ett litet rum med VHS och TV där du hyrde en film och så gick du i det rummet och tittade på filmen.
Alltså en runkbås?
Ja, det var ju en runkbås i princip. Så när du gick in för att hyra en film så kunde du höra liksom att Gud. Man var inne. Och det var bara...
Dark.
Ja, det var dark. Så kom de ut och så...
No.
Vet jag, skammen i ansiktet. Och...
No, there it was just like a usual like cybercafe and it was just me who was watching porn.
Being an Arab.
Jag kommer ihåg, det var en kompis som så här skickade på ICQ. Han bara, Ashkan, jag har hittat en skärmsläckare. Det är bilder på nakna tjejer. Och, sen, så, och mina föräldrar var på en bjudning. Så jag var ensam hemma. Så jag bara, skicka. Så fick jag den. Jag var så här 13, 12, någonting sånt. Så här installerade jag skärmsläckaren. Och sen kollade jag, det var typ så här 60-70-tals bilder liksom. Så det var inte ens modern porr. Så jag bara, ja. Sen glömmer jag bort att jag installerat skärmsläckaren. Typ dagen efter, jag är typ i köket, håller på med någonting. Så hör jag från mitt rum, min mamma ropar på min pappa så här, Jafar, vi har inte jobb. Jafar, kom hit.
Jafar.
Och så går min pappa dit, jag bara, oj, vad kan ha hänt så där? Och sen slår det mig, jag bara, fuck, min skärmsläckare. Det hände inte så mycket mer än så. De bara, vad är det här? Jag bara, nej, det måste vara virus. Det är inte jag som har gjort det.
Ja, virus var alltid bra att skylla
på. De köpte det. Eller de spelade som att de köpte det.
But it was also a struggle because the internet was so slow. It took you like, I don't know, 10-15 minutes to reach the nipples.
To reach the nipples.
Look, the picture is loading. Then, like, first the hair, the eyebrows, the eyes. I was like, I'm not interested in that.
Allt kom först som pixlar. Yeah. Först var det pixlerat.
And I'm like, there, sitting patiently, trying to get turned on.
Alltså, det räckte ju. Det funkade ju ändå.
Men det var nästan bättre på det sättet. Bättre. För då fick ju fantasin jobba. Idag... Nu blir ju allt serverat.
Well, not if you're at internetcafé and you wanted to do it very quickly.
Ja, det är sant. Men dagens unga...
Hur ofta har arab bråttom med något? försök boka en tid med en arab och se om de kommer när man har sagt.
Mm. Jag tänker att dagens generation unga, de får allting så serverat. Alltså de går in på de här porrsidorna och det är liksom 98 kategorier av porr som de tittar på.
It takes them one second to reach the nipples.
Precis.
It took me 15 minutes.
Jag tror att vi hade det bättre.
Ni är så bortskämda för mig, det tog 15 minuter.
Nej, den tiden var bättre.
Ja.
Was it though?
Det är därför de här unga söker sig till, de håller på med så här, vad heter det när man håller på strejkar? Alltså man... Är det inte en rörelse att man inte tittar på porr och tar på sig själv och så?
No-fap håller på med det.
Den är ju... Ja, den var ju behövdig.
Ja, men det är ju en slags fasta fast för porr.
Mm.
Ramadan fast för porr.
Ja.
Porn and masturbation.
Porr Ramadan.
Mostly masturbation, I think.
Vad heter det?
No-fap community.
Men det där är ju så här manlig, alltså det där är inte några feminister som tvingar på männen någon.
Nej, det är frivillig avhållsamhet.
Ja, och männen avhåller sig för att titta på porr. Det är så det ska vara.
Om de mår bättre av det, good for them. De har min support.
Yeah, but I don't.
Alltså det är de som kör, ja, men jag ska inte dricka en öl på 3 månader eller jag ska inte göra det eller jag ska bara cykla till jobbet. Alltså folk får sina idéer.
Mm.
Nu ska vi se här. Denna motorn har jag byggt alldeles själv.
Det är fan sjukt.
Jag kommer ihåg, jag visade det motorblocket i bak i Volvon.
Mm.
Det var bara rensat motorblock.
Åh,
ingenting
var det den? Fan, ballt.
Ja, just det.
Ja, det låg ju bak i Volvon. Ja. Ja. Så jag satt upp den i motorbänk. Kolvar, nya vevstakar, kolvar, kolvringar, allting i med det, vevaxeln, den var polerad. Alltså det, istället för att slipa den så, om det inte är några stora skador så är det polering, det är bara pytte lite man tar. I med nya ramlager, vevlager, allting, bygger ihop hela bottendelen, ny oljepump, chop chop, nya aluminiumtoppar, vassare kamaxel, större insug, vassare förgasare, alltså hela avgasröret är nytt, allt. Men fast på det här så är det utan avgassystem. Ja, det är från headers och bakåt. Typ. Ja. Så hela motorn jag byggt själv. Och det är inte original utan det är ju liksom trimgrejer och egen design kan man säga.
Det är därför du inte har tid att hålla på och komma hit och så.
Kanske någon gång att jag har prioriterat verkstaden lite, men ja.
Är det också en ursäkt att hålla sig borta från frugan?
Kanske det är också.
Jag skulle behöva äta
jag
någonting.
Jag är skithungrig.
Jag var ju taktisk och slängde i mig mat innan jag åkte hit.
Ja, jag åt också innan.
Men beställ hit då.
Har inte du 100 kronor rabattcheck på Bolt?
Jag har redan använt den.
Ja, till dig själv, det var ju
Mustafa,
vi tre som var med om det.
Finns det inte sån du beställer, så är det någon stackars migrant som cyklar hit som är underbetald och levererar Foodora eller vad de heter.
Jo, men ni ska inte äta någonting.
Jo, jag ska göra.
Det verkar som att han har trånga byxor eller något. Jag kanske behöver göra något annat nu.
Nej, men grejen är att jag går på en diet, så jag har mat hemma.
Ja, mat hemma. Vad är det för diet?
Nej, det är en vanlig, bara att komma...
Jag har en burk tonfisk i kylen, ta den då.
Du, den är inte så extrem.
Ah, okay.
Så när jag kommer hem, det är 5 kycklingklubbor, 400 gram stekt potatis, alltså i ugnen, och en stor sallad.
Vad är det för diet?
What kind of diet?
400 gram potatis driver med mig.
Vad är det? Ska du bli tjockare?
Nej, jag ska gå ner.
Ska du gå ner?
Det är 400 gram potatis.
High carb, low fat diet.
Men du har ju redan gått ner massor.
Jag ska gå ner ännu mer.
Varför det?
Ser ut som en pinne.
Låter som min morsa nu.
Ser ut som en pinne.
Det är ju ombytta roller. Fan, förra året så vägde jag skitlite.
Okej, okay, give your stomach another try.
Jag kanske fått anorexi eller något.
Nej, ingen keto. Det funkar inte på mig.
Men du behöver inte gå ner, du behöver gå upp i vikt.
Jag vill inte gå upp i vikt.
Varför inte det?
Har du kropps...
Alltså du är ju jävligt smal, det är du ju.
Mustafa, are you bulimic?
Jag försöker tappa lite kroppsfett.
Vad är det för fettprocent?
Var finns det kroppsfettet?
Jag har faktiskt strax under 10 just nu.
Men driver du med mig?
10?
Under 10? Yeah.
Ska du ta bort fettet mellan levern och gallblåsa? Är det fettet som
stör dig? Get up and strip.
Nej.
Är det genant när du tar röntgen hos doktorn och det syns lite så här fettvävnad mellan de inre organen?
Är det du som sätter krav på dig själv? Eller? Bara för att du är rädd att bli av med Ida eller något?
Vem har kommit på det här? Vad håller du på med?
Jag håller inte på med någonting.
Varför ska du gå ner i vikt?
Du ska banta bort levern.
Hur ska jag gå? Jag ska äta 5 kycklingklubbor med 400 gram potatis.
Ja, så länge han äter det är ingen risk att han blir av med fett.
Det är typ 700 kalorier. Det är inte så mycket.
Lyssna.
400 gram potatis och 5 kycklingklubbor.
Lyssna.
Det är 700 kalorier. Va? Om du inte har något matfett när du gör det.
Jag har fått i mig morse 5 ägg.
Det är mycket.
Och 2 brödskivor. Till lunch åt jag 2 laxfiléer med en stor sallad och tzatzikisås. Och nu ska jag gå hem och äta 5 kycklingklubbor. Yeah, det är precis som vanligt.
That's totally fine. It's fine if you want to like reduce your body fat. I'm just like questioning whether this is the way to do it by eating 400 grams
but of potato. No. Encouraging, because it doesn't have any body fat to get rid of.
Vem vill ha burgare från bröderna?
Det funkar ju.
Vill ha bröderna?
Jag har gått ner.
Nej, jag går också på
det. Det är inte bara så att du har tappat vätska.
But then I'm worried that you are cutting down on the fat in that sense, and you have to be very careful on cutting because it will affect your hormones.
Dude, jag åt 2 laxfiléer, jag äter det varje dag. Det är mycket fett. Inte mycket, men det är bra fett.
Jag förstår inte logiken. Och du av alla människor, varför skulle du gå ner i vikt eller tappa fett?
Jag går, så här. Mm. Fettprocent försöker jag tappa.
10 är väldigt lågt. Du mår inte bra av att ha för lite fett i kroppen.
Det är okej, det är okej.
10 är bra. Det är om man börjar gå ner under 6. Yeah. Och det är svårt att gå ner till 6%. Det är skitsvårt.
Mm.
Det är alltså 10, det är ju ganska shredded.
Nej, hyfsat okej.
Okay. Ja. Ska jag bara beställa mat till mig själv eller?
Jag vet inte var jag ligger, men det är väl en 25 eller något kanske.
No, you need to get rid of that.
Varför det?
For your health.
Kommer du inte ihåg vad Ashkan sa? Det kan bli krig, katastrof, vad som helst. Du behöver ha dina reserver.
Ja,
jag tänker på Mustafa, han dör ju på en eftermiddag. Blir det salladsbrist på Södermalm så är det bara ringa likbilen.
Sen när började du kalla Albert Bonnier för Abbe?
Sen första dagen. Han presenterade sig som Abbe. Han presenterade sig som Abbe. Ah. Vad ska jag kalla honom? Hejsan Albert Bonnier. Nej, jag heter Abbe. Det ska tilläggas att jag bara träffat honom två gånger.
Oh. Men du Hanif, nu när du varit liksom i varenda jävla kanal och medieplattform man kan tänka sig.
Du som är så får du fler ligg requests på Tinder?
Nej, men det var inte det. Uh-huh. Känner du en slags tomhet ju mer uppmärksamhet du får?
Ja. Japp.
Kan du...
Ja, men det som blir grejen det är att det är ju som, jag tror, jag ska bara gissa att det blir som en drog för att man får så mycket uppmärksamhet. När du får så pass mycket uppmärksamhet så är det skönt att du får den. Och den är liksom, det gör ju att man tappar lite fotfästet. Och grejen är att till och med när man tycker att det är liksom överdrivet, så efter ett tag när det är flera som säger det hela tiden, jag flyttar mig från en framträdande på ett ställe till ett annat ställe, så blir man ännu mer hyllad. Då är det efter ett tag så bara så här, ah, men shit, det kanske är så här stort. De hyllar en så att det skulle vara världens grej, och då kanske man själv tänker så här, shit vad stort det har blivit. Tills, och det har gått typ, hållit på flera typ dagar nu, och sen så till slut bara så bara tänker man mer, men det kommer inte komma mer, utan det kommer snart. Jag väntar ju på att det ska liksom bara trappas ner helt och hållet. Och det är ju det är liksom, jag försöker ju anstränga mig för att det ska gå till normaliteten.
Där är det viktigt att inte trilla dit och bli mediehora. För en del av vänjer sig vid att få all attention och synas och vara där. Och till slut är de beredda att göra vad som helst för att komma tillbaka dit. Yep. Och det är då de börjar göra dumma, sjuka, idiotsaker. Ja. Mm.
Det var därför jag var idag och pratade om mäns våld mot kvinnor.
Finns det någon annan bok som kanske skulle kunna börja konkurrera med din som kan släppas snart och göra att du inte får...
Du fiskar raskan efter något.
Nej, det var bara en allvarlig fråga. Tänkte om det finns någon annan polis som kanske...
Du tänker på Mustafa Panshiri?
Nej, honom har jag frågat. Han skriver ingen bok om sin uppväxt.
Nej, men han gör ju det. Han kommer...
Det var inte Ghazal. Mustafa Panshiri jag tänkte på. Men det kanske finns någon annan. Jag vet inte.
Nadim Ghazal, håller han på att skriva en bok?
Vem är det?
Nadim Ghazal. Han skriver en självbiografi också.
Okej, vem är det?
Det är ju en kollega till oss.
Var det viktigt att hinna före Nadim med din bok?
Nej, jag har hållit på i 1,5 år. Jaha. Alltså vi har ju nästan hållit på i 2 år.
Hur länge har han hållit på?
Jag vet inte.
Jag tror att det var Marcus Aurelius, ni vet han, Roms kejsare. Han hade alltid...
Som sa en gång...
Nej, men han hade alltid...
guys, stop. I have something to say.
Han hade alltid någon bredvid sig för att alla älskade honom. Och så hade han någon, jag tror det var en slav han hade bredvid sig som alltid viskade i hans öra, du är bara en människa.
Vänta, okej.
Är det här rubriken? Ser
ni problematiken?
Ja, jag ser det. Men fastna inte vid det. Okay, ja,
jag kan inte fastna i det.
Ja, han tvingade en slav att följa med honom och se till honom att han bara är människa när han fick väldigt mycket beröm. Du, Hanif, behöver också en sorts person bredvid dig som inte säger att du är en människa men som säger att du är en loser.
Det är du. Är det du som är min slav?
Så fort du börjar bli en mediehora så behöver du höra Hanif, du är inte värd skit.
Men det är det du håller på med. När du håller på liksom när vad heter han, Navid Modiri vill ha någon så skriver du Hanif, eller
Navid skrev på Facebook, känner jag någon som kan komma och prata om BDSM och kinky saker, så skrev jag Hanifs namn.
Hasse Brontén släpper en ny avsnitt och så går du och skriver på det första du gör, det är så här, Hasse var tvungen att ge honom ännu mer uppmärksamhet. Så du håller ju på att göra det där.
Men jag vill inte att du trillar i den där fällan där de hör av det och säger så här: hej Hanif, vi har ett program på TV4 som
vi behöver
om...
någon som tycker så här och så här.
Fast det gör jag inte. Jag tycker inte så. Jag tycker precis som jag vill.
Jag vet.
We talked a little bit about that on the phone.
Ja. Men de är väldigt duktiga på att manipulera det och tycker annat.
Och Chang har en jättebra poäng. De kan höra av sig och bara: hej, vi gör ett program om blommor som doftar gott. Kan du tänka dig komma? För du var ju med i det där programmet. Mm. Och så tänker man, ja, jag kan tänka mig komma. Och så är du hamnat i den här fällan. Mm. Jag var ju jättenära att hamna i så här våldtäktsfacket. Så fort en afghan i Sverige våldtar någon, då ringer SR mig, Sveriges Radio, och frågar om jag vill komma och prata om det.
Och då viskade slaven i ditt öra.
Du är bara Staffan, vem är din slav? Du är bara en våldtäktsman. Vem är alltså SR har ju så här olika fack för olika personer. Ja. Och jag var jättelätt att hamna där. Så fort någon afghan gör någonting, då hör av
och hör dem. Du är våldtäktsexpert.
Ja, han var helt enkelt fuckboy.
TV4 ringde ju mig en gång och då skulle det pratas om ryska påverkansoperationer. Och så skulle det vara sådana från försvarsmakten skulle vara där. Och så ville de ha någon annan, du vet, motståndare. Eller jag fattade så bråkigt om jag ville komma. Nej, jag tror jag avstår. Jo, true story.
Nej, men det är jättelätt att trilla där. Och jag vill vara en sån person som säger till dig, Hanif.
Vill du vara min slav?
Nej, men jag vill vara din vän, Hanif.
Ja, det kan vara. Ja, men absolut. Jag tar emot med alla, liksom, för det är lätt att tilta. För det blir mycket så här fina ord och så. Jag fattar att det är ytligt. Jag fattar att det är inte genuint. Ni är ju mina vänner. Och då är det viktigt också att ni ser till.
Såg du hur misstänksam han var i ansiktet när han sa ni är mina vänner, med en reservation om att ni kanske är mina fiender också?
Nej, men jag vet både Chang och Omar är mina vänner och dig.
Jag har faktiskt väldigt bra tips när det kommer till det här med att man får väldigt mycket media. Det är just att skaffa en hobby. Alltså någonting där du avskärmar dig från folk. Ni har gått ut i garaget. Även om jag så vill... telefonen är igång så funkar det inte, för det är ingen täckning där. Så jag kan vara där 3-4 timmar och folk kan inte ringa mig. Och inga messenger, ingenting kan störa mig. Och då är jag bara helt inne, gör den här jävla fucking motorn eller lagar något annat på bilen och tjabbar med de andra idioterna som är i garaget. Och då pratar vi om helt andra saker. Man är helt frånkopplad från media. Jag har fan varit i det idet i typ 3 månader nu, känns det. Ja, det är skitskönt så här liksom. Och så kommer man tillbaka och kollar sociala medier. Och bara, man har varit helt ifrån det. Det är som en detox.
Vi ska åka upp i Norrland. Norrland var ju det enda tillfället jag kunde avskärma mig. För att varken du eller jag kunde använda våra telefoner.
No, but there's another thing that I think you should be careful about. It's very easy for somebody that would be in your position to be put on a pedestal and idealized in a way that maybe will make it very difficult for you to
host,
say things
that is like... Ismail, host.
Det där har jag hört flera personer som har hört av sig till mig och sagt, du borde se den här personen non grata. No, för du är som Soran Ismail.
What?
Nej, det är sant. Alltså, jag förstår poängen. Ja, Soran Ismail fick... varannan dag fick han en ny diplom om hur fin han är som människa. Han är antirasist och han bryr sig om det och det. Han var verkligen inte untouchable, men han var den här symbolen för lyckad invandring och mångfald i Sverige. Och han tog emot det också.
Såklart.
Ja. Och då blir fallet betydligt högre.
Ja, men det var lätt för mig att trilla. Det är exakt samma sak när jag hade mitt företag nere i Kristianstad. Hade fler anställda, allting. Dagen innan jag fyllde 25 så var det så här Svenskt Näringsliv och kommunen och Nyföretagarcentrum, bla bla bla. Så ska de utse årets unga entreprenör. Då snackar vi lokalt här i nordöstra Skåne. Men det är exakt samma grej fast i miniatyr. Mm. Och så ska man hyllas för det. Och även om det inte var sagt rakt ut, jag heter Chang och Svartår, kom igen. Det var ju knappast en nackdel där ju. Och liksom skapa upp företag och ramavtal med typ Eon och gör jobb åt Vattenfall, offentlig upphandling och hela köret. Och så ung och omsätter några millar. Det var ju perfekta kandidaten, ja. Men jag märkte ju själv hur jävla lätt det var att trilla dit och börja tänka saker, att man var så mycket bättre än vad man var. Och man fick ligga med brudar och man fick det och det och bla bla bla. Det är samma med Soran, han berättar ju själv att han var typ oskuld. Mm. Sen var han med i parlamentet som komiker och sen var han inte oskuld längre. Och jag snackade med Aron Flam. Och då känner jag varandra. Aron berättar, för här måste man ta Soran i försvar. För alla är så här hatar på Soran. Men det är också det här jävla kollektiva grupptänket bland svenskar. Att när det blir okej att börja hacka på någon så ska alla göra det i grupp. Vilket är så här äckligt jävla beteende. Och jag är ju verkligen ingen människa som har anledning att försvara honom. Om vi säger så. Men så här. Aron berättade att det var massa tjejer som skickade nakenbilder på sig själva till honom. Alla ville typ ligga med honom. Om du då tänker dig att du är, vad kan ha varit, 1920? Jag vet inte, men du har rätt mycket hormoner. Kom igen, du har precis blivit av med oskulden. Och helt plötsligt finns det en massa tjejer som skickar nakenbilder till dig. Du vill ju knulla allt som rör sig. Så är det, killar är sådana. Ja. Konstigt att han låg runt och höll på. Jag var likadan, jag var 15, 16, 17. Alltså jag var ju det största svinet som gått i ett par skor. Alla kategorier. Men att sen långt senare kommer någon tjej och anmäler honom. Det har ju ingenting med att göra med vad han har gjort eller inte gjort. Då hade han seriöst gjort någonting fel då hade hon ju anmält senast dagen efter. Nej, anmälan kommer när det är MeToo-hysteri och alla ska tänka efter och har jag blivit utsatt för någon oförrätt. För att brudarna är ju mediekåt också. Och var den som blivit utsatt för något, det ger dig uppmärksamhet och du är ett offer och bla. Det är tjejernas sätt att bli någon.
Fast alltså generellt sett, nu, det kanske stämmer som du säger, men generellt sett så är det ju väldigt... Den personen som kliver fram och säger att man har blivit utsatt för våldtäkt, det är ju ingenting som kvinnor gillar att göra, utan det är ju väldigt skambelagt. Jo.
Nej, tvärtom. Alla ska liksom, åh vad modig du är som talar ut, åh vi finns där för dig.
Men om det stämde, hade ju de varit med i det här programmet Persona non grata.
Nej, men det är klart de undviker programmet. Det är ett program där de kan bli ifrågasatta. Om du fejkar att Soran Ismail har våldtagit dig. För det handlar ju alltid bara om kändisar.
Men menar du att de har fejkat?
Jag menar att det som har hänt har med alla normala, alltså vi säger Svenne Banans sätt att se på saker och varit samförstånd. Förstår du hur jag tänker? Och bara det faktum att du anmäler långt senare när det är hysteri runt MeToo och du inte gjorde det dagen efter. Om du verkligen upplevde att det gick för långt, du blev våldtagen eller han gjorde något fel, då hade du väl gått till polisen direkt och inte väntat när...
Men nu tolkar ju du de här tjejerna utifrån din egen världsbild. Vad vet du?
Men okej, vad finns det för rimlig förklaring att en tjej väntar till långt senare?
Man sen kanske... A sense of shame maybe or something like
shame?
That.
Shame?
Ja.
Det är väl ingen skam att knulla Soran Ismail, den killen som alla tjejer ville ha.
Fast det som är skammet är att de tror så att de ska kunna få vara med om någonting speciellt. Att de ska kunna få ha honom exklusivt.
Exakt.
Och sen så uppdagas det att de har inte haft något exklusivt.
Men det skulle ju inte våldtäkt.
Nej, men
om nu det är det som endast det som har hänt.
Nej, det vet vi ju inte.
Nej, men har ni läst Kvartal? Oskar Schwartz, han skrev om just detta. Och det är precis det har ni för sig, han är inne på.
But they accused him of like rape, as in he used force.
Han hade någon tjej som de träffade så hade
tre tjejer vad vi vet.
Ja, och så yes. Var det typ någon BDSM grej eller vad fan, det var skitsamma. Men var det inte Schwartz som skrev om just Soran Ismail om detta? Och det är så uppenbart, Schwartz förklarade så snyggt utan att skriva det rakt ut. Att det här var samförstånd, men hon kände att hon var inte ensam tjej i hans liv, att hon var inte nummer ett och därför blev arg och det kändes då som att hon kände sig utnyttjad.
Okej, jag läste Schwartz. Ja, det var snyggt skrivet och det kanske är en förklaring, men det är fortfarande inte sanningen. Vi vet ju fortfarande inte vad det egentligen
hände. Nej, men vi har en
oskuldspresumtion.
De har lagt ner skiten. Och där, polisen, han är inte dömd. Att den sitta och prata som om man eventuellt ändå är skyldig, alltså jag är total fel. Okay, för det är ingenting.
Okej, där är jag helt med dig. Alltså någonstans måste vi ändå komma fram till att vi lever i en rättsstat. Han har blivit friad. En av de här kvinnorna har blivit fälld för förtal till och med. Okej, ska vi fortsätta ha en folkdomstol mot Soran Ismail eller ska vi lita på rättsstaten?
Yeah, but then again, like when I looked at the documentary, like when he's saying that he's like feeling like shame or something like that, I don't really. This is not, at least in my mind, this is not how an innocent person acts. Like if I was accused of rape by women I know that I did not do it, I would have felt anger.
Nej, men Omar, kolla här. Du gör ju samma sak nu. Du försöker förstå situationen utifrån din egen världsbild. Men kolla, i Sverige, om du är med i en sån dokumentär och är arg, då uppfattar svenskar dig som aggressiv och lite misstänksam. Du, som sympatilös, empatilös, om du sitter där och är arg på kvinnor.
But to somebody that they say that I forced myself on them and I know that they are lying. How can I not be angry?
Låt mig dra ett annat exempel. För några år sedan när jag föreläste på Hyper Island, de har så här introduktionsmånad, så det är 300 studenter. Så har vi alltid en lång Q&A på slutet. Det är ett så här 30 minuters frågestund. Och då var det någon som ställde någon fråga som hade med så här betalningstjänster på internet och att så här pornografisk. Jag snackade inte någonting om porr i min föreläsning, obviously. Men den här personen hade någon fråga om så här, varför är det svårt att ta betalt för porrtjänster med Visa och Mastercard. Jag vet inte vad den här snubben har gjort på internet. Så han bara så här, hur förklarar du att internet möjliggör saker för folk? Jag bara så här, dude, om du nu erbjuder något på internet som Visa och Mastercard inte vill hjälpa dig med, du kan alltid använda kryptovaluta. Och sen drog han så här jämförelsen, jag kommer till en poäng alldeles strax. Han drog jämförelsen att, men om jag har en hemsida som handlar om religion som är mycket mer skadligt än porr, då hade jag lätt kunnat sälja mina tjänster via Visa och Mastercard. Så jag bara, men okej, enligt min teori så kan du använda bitcoin, så du kan fortfarande liksom gå runt maktapparaten. Och sen sa jag så här, by the way, jag skulle vara försiktig med att associera porr och religion till våld. Det finns säkert en korrelation där, men jag skulle inte säga att det är direkt kausalt så som du får att framstå. Men så här, om du vill göra en laglig porrsida, så här, good luck. Och så blev det så här, fnitter, haha. Mm. Sen efter den här sessionen så blev jag påhoppad av, liksom, det var rätt många tjejer som kom fram och började skälla på mig och säga att jag borde skämmas som står i en maktposition och förespråkar våld mot kvinnor. Och jag var så här, what? Vad snackar ni om? Och det blev till och med, det var en annan som ställde sig upp och började ifrågasätta mig och sa att så här, du har ingen rätt att säga att porr inte leder till våld mot kvinnor. Och jag bara säger, jo, men om man kollar the science, hon bara, yeah, then you should read the science again, you've misunderstood it. Så det var värsta tjafset.
Then you should read another science.
Det var typ det hon sa. Så det var en jättelång back and forth. Sen var det 10-15 personer som kom under pausen och började skälla på mig och säga att jag borde skämmas. Folk började mejla mig på kvällen. Grejen är att när det där hände på plats, det är första gången någonting sånt hände mig. Och jag var så här lite i chock. Jag bara, alltså, vad har jag sagt som har fått så här många människor att ta illa upp och bli ledsna? Så jag står ju där och tänker så här, jag bara, tänk om jag har förespråkat våld mot kvinnor. Tänk om jag sa något som jag inte har tänkt på. Tänk om jag är den här toxiska mannen som omedvetet går runt och förespråkar våld mot kvinnor. What if I'm part of the problem? Jag börjar komma i sådana tankar.
So it's just me who has no shame.
Nej, men vänt, grejen är att jag vet inte om du har varit i en sån här situation när en mobb kommer på dig, går på dig. Så jag bara, fuck. Så jag gick ut ur salen. Jag gick ut på gatan. Jag bara, jag måste tänka. Så här, vad var det jag sa? Vad var det som hände? För det var en lång back and forth med en student. Sen kom den här gruppen under pausen och omringade mig. Mm. Så jag går ut. Och sen bara, så här, reflexmässigt, jag bara öppnar telefonen. Kolla notifications. Twitter. Någon i publiken har suttit och filmat hela grejen. Och lagt ut det på Twitter. Mm. Så jag bara, åh. Och så kollade jag på filmen. Och då var det ju helt jävla klart och tydligt att jag hade inte sagt ett shit som kan tolkas som att jag förespråkar våld mot kvinnor för att jag sa att det finns korrelation mellan porr och bla bla. Det var en helt absurda påhopp, alltihopa. Men i den stunden så kände jag så, jag bara, tänk om jag gjort det och bara inte fattat det. Så jag kan tänka mig att om du är i sådan sits, om han nu inte har gjort någonting men han får alla de påhoppen på samma gång från olika personer, då börjar ju liksom ens minne spela spratt på en själv. Så jag vet inte om du har en viss talang som han inte har, jag vet inte, men jag tycker inte alls det är konstigt att han börjar ifrågasätta sina egna minnen och vad han har gjort.
Okej, I understand that people are different so on, but like to me, if somebody is being accused of rape, and the reaction would be, well, they have their experience and I have mine. Jag, and so on. Jag, it would be, I don't know.
Jag tafsade inte, jag kladdade bara lite.
I don't know. Like, but maybe it's a personality thing. I don't know.
Ja, jag vet inte. Men jag kan säga nu, skulle det här hänt igen? Jag hade bara suttit där och bara, nej, jag har inte förespråkat våld mot kvinnor. Mm. Du hittar på det här för du har någon politisk agenda och du vill använda mig som jävla marionett i det. Nope. Jag skulle inte lämna ett minsta eller millimeter utrymme.
Nej, man måste ha varit med om de där situationerna några gånger för att kunna hantera det. Mm.
I den stunden så var min hjärna kaos. Jag hade aldrig blivit anklagad för någonting whatsoever närheten av sådana kategorier.
Jag kommer ihåg exakt sådana situationer. Jag var med i SDU. Då på den tiden SD var värre än Hitler.
Alltså, you don't have to chew in the mic.
Och så var jag inbjuden på gymnasieskolan i Kristianstad. Och jag märkte liksom bara läraren, hon bara totalt hatade mig. Och så var det så här, samhällselever. Och så tjejer som jag ser att det är sådana som slickar röv på läraren. Så de är ju bara ännu värre än läraren, för då får de bra betyg. Och så skulle jag liksom bara stå och bli grillad där. Varför är jag rasist? Du vet, de har ju bjudit in mig då ju. Och så bara kastade allt det. Så sa jag liksom till dem, men hade jag gått den här klassen så hade jag varit den där babben som alla ni hade hatat för att jag är babbe. Fattar ni inte det själva? För det var det här medelklass, ja ni vet. Men det blir så obekväm stämning. För de fick exakt de här svaren de aldrig kunde liksom förvänta sig. Men så kom vi in på någonting om våldtäkter. Och då hade SD för första gången satt någon gubbe på att begära ut våldtäktsdomar. För varenda jävla tingsrätt. Och så tog man, vi tar det här året, vi avgränsar, alltså i blindo gör vi en avgränsning. Vi tar från 1 januari till 31 december det här året. Och så gör vi systematiskt, vi går till varje tingsrätt och så begär vi ut domar som har rubriceringen våldtäkt, grov våldtäkt eller ja, mer som faller in under det. Och så bara tittar vi sen. Kan vi liksom dela in, är det, direkt ser de någon utländsk medborgare, det syns ju direkt i domen. Och sen kan du ju också se oftast liksom, vad har du för bakgrund. Det finns alltid någonting som talar om. I regel namnet, men ja. Och så försöker vi göra en uppskattning. Och man kommer ju fram till att det var en överrepresentation på något extremt för Mellanöstern. Och jag hjälpte den här. Jag har ju pluggat matte liksom och läst ingenjör. Och så det är pissenkel statistik att gå igenom och kontrollräkna och hitta felkällor. Det var en väldigt enkel övning. Och jag har gått igenom allt detta själv. Så sitter läraren då och säger att ja, men det där är ju inte sant att människor från Mellanöstern eller vad det var överrepresenterade. Jo, fakta finns där. Så, nej, men de siffrorna från SD var ju fel. Nej, jag har själv kontrollräknat dem. Och hon bara liksom sa, ja, men sa till henne, du kan återupprepa exakt samma sak. Ja, du kan upprepa exakt samma sak, begära ut tingsrätten precis som det står, som också är beskrivet i den här lilla rapporten de gjorde. Det följde all sån här basic vetenskaplighet 1A. Den ringar slutsatsen. Den bara konstaterar ett faktum. Den säger inte att det är ett kausalt samband. Att män från Mellanöstern har en våldtäktsgen eller någonting sånt. Det bara säger att av någon anledning så har vi empirin här. Och den ser ut så här. Det finns en
gjorde inte SVT en liknande för något år sedan?
Ja, exakt. Men jag kommer ihåg när jag stod där. Och jag vet ju att jag har rätt. Jag har ju fucking räknat. Jag har gått igenom och tittat på detta. Och så sitter läraren där liksom och ska lära sina elever att jag står och ljuger. Ja, men vad har du för argument? Jag säger att jag räknat. Då får du ju återupprepa och komma fram till ett annat resultat. Och så får vi ju sitta och titta. Nej, det är inte så det funkar. Och så börjar hon prata om värdegrundsgrejer. Man ska inte räkna på sånt här och bla bla bla. För det är... Ja, men det här är ju liksom idioti.
Men kan du förstå att det är samtidigt minfält för den här läraren att gå in i diskussionen och säga till dig, ja, men du har ju rätt, Chang. Mm. Men det har med X och Y att göra, bla bla bla. Bara idén för henne att säga ja, du har rätt, Chang, om siffrorna kan ju innebära för henne där och då, vilket då pratar vi om?
Ja, vi pratade innan nästa kommun i riksdagen.
Oh shit.
Okay. Ja, jag säger det. Det var ju när de var typ värre nazisterna.
Hon, du kan kalla henne för en idiot, men just nu i efterhand så var ju hon smart på ett sätt. För hade hon sagt ja, du har rätt, Chang, då hade hon varit rökt. Hon hade till och med fått sparken från skolan.
Det är det här som är totalt livsfarligt med det här samhället. Det är att du kastar all sans och balans, akademisk frihet, allt det vad liksom vetenskap ska stå för. Det ska inte finnas känslor, det ska finnas fakta. Och så förhåller vi oss och försöker finna ut, komma så nära någon slags sanning som möjligt. Men det är så fruktansvärt, alla vet om detta, att skulle jag börja, trots att det är totalt fucking sant, så kan vi inte prata om det, för jag kan bli av med jobbet och bla bla bla. Och det farliga med detta är ju att om man nu på allvar bryr sig om mäns våld mot kvinnor eller kvinnor blir våldtagna och så här, då vill man ju förstå problemet så mycket man bara kan. För då kan du också göra något åt det.
Okej, men Chang, SDU på den tiden, och jag vågar faktiskt säga SD till viss mån idag. Jag förstår att folk är ifrågasätter genuint så här, bryr ni er om mäns våld mot kvinnor eller hatar ni invandrare?
Det fanns nog båda delar.
Och att tanken på att det finns båda delar, för jag
du
förstår.
Du kan aldrig veta innerst inne vad någon. Okay. Och många gånger så är det där att man får en bild, men så visar sig vara tvärtom. Ja, det har ju också upptäckt när jag var i STU att en del av dem som har tänkt, den jävlen är ju fan rasse på riktigt. Men sen upptäcker man, nej, det är bara en attityd de kör med för att de tror att de förväntas vara sådana. Sen var de inte alls. Medan andra som var skittrevliga och snälla och vackrade, de var riktigt mörkt hål i själen på dem. Så att vad folk egentligen har för intention, man ska, jag är jävligt försiktig med det där.
Jo,
jag försöker tänka bort.
Men det spelar en viss roll om det kommer från SDU innan SD har kommit in i riksdagen, eller om Moderata studentförbundet MUF hade börjat intressera sig för frågan, eller SSU för den delen.
Autisten i mig säger att det är helt bakvänt att resonera så, vad folk har för intention. Fakta är fakta, så skiter jag i med vilken.
Jo, jag säger inte emot faktan. Det jag säger är att jag förstår att människor på samma sätt som unga tjejer i förorten börjar, när SD pratar om hedersförtryck, så förstår jag att de börjar fundera och tänka, okej, är det här för att ni vill rädda oss ur den här skiten vi är i, eller är det för att ni hatar våra föräldrar, våra familjer och våra släktingar?
Jag får kolla samtidigt, jag skulle vilja kunna säga till, oavsett vem från SDU som hade kommit till min skola om jag hade varit lärare på den tiden, så här, okej, säg att jag hade kontrollräknat det innan ens själva föreläsningen. Sagt så här, okej, du har rätt om den här statistiken, vad är din poäng? Vad vill du komma fram till? Det ska jag kunna säga utan att känna risken att bli rökt.
Och jag är helt med dig.
För att priset vi betalar för att demonisera en politisk rörelse som man har gjort med SD och SDU. Och sen har det visat sig att de har haft rätt om en hel del. Då ligger du verkligen i skiten. Ja. För då kan du inte backa och säga att jag hade fel. Eller så här, de
men
är
nu
fortfar-
har jag rätt om dem.
Ja.
But you know,
jag håller helt med. Ja. Och vi har fuckat upp det så som vi har skött det. Alltså, när de SD har sagt att ja, men, den här koppen är vit, så har varit alla tvungna att säga att nej, men koppen är svart. Säger man att det regnar, nej, solen skiner. Så det har gjort att vi är där vi är idag.
Men problemet är att vi är fortfarande fast i det. Det här med Soran, hur man hanterar honom. Det är samma idiot beteende. Jag ser alla tävla om att kasta skit på Soran, oavsett om du är vänsterfeminist eller om du är SDR eller vad du är.
Och vet du, där är du inne på något väldigt intressant, och det är just att folk, så här, SDR tror ju att de har någon vaccination mot det här. Alltså de
de är ju likadana själva.
Det är det jag menar. De är exakt likadana själva, eller svenska generellt är likadana när det kommer till det här. Invandringsfrågan är ju inte den enda. Det är abortfrågan, det är Soranfrågan. Ja. Det är islam, religion i allmänhet. Det är ingens, bara för att du i en del har lyckats vaccinera det, så betyder det inte att du vaccinerar mot alla andra delar.
But you know, there's something actually about this consensus culture combined with konflikträdsla.
Yes.
That makes it like rather scary here in Sweden.
Yep.
Because and the thing is, like, it can shift anywhere. Because if suddenly a consensus starts to build up around something, regardless of whether it's right or wrong, there won't be many people who would go against the consensus because they are afraid of conflict. And then
it is a very high price for it.
Mm. På så sätt är ju Sverige ett rätt kollektivistiskt samhälle.
Så in i helvete.
För att det här att alla ska vara överens, den här rädd för stigmatisering, att lämnas utifrån gemenskapet, det är väldigt kollektivistiskt.
Ja, det är också så sjukt, för att i normala kulturer så kan du ha en åsikt som skiljer sig från majoriteten, och det är fine. Det är okej, okay, vi håller inte med varandra, men vi kan gå ut och dricka öl ändå, och det är ingen fara. Och det sjuka är att där är nog vilket arabland som helst mycket mer vuxnare än vad Sverige är. För det är som brukar säga, släpp in två judar i ett rum och du har diskussion med tre olika åsikter. Och araber är likadana liksom. Regel. Det är alltså, det förväntas i en diskussion att du ska tycka något annat, så det händer någonting i diskussionen. Svensken söker hela tiden minsta gemensamma nämnare vad man är överens om.
Det är istället. Därför den här konstellationen i den här podden förvirrar en del människor. Innan du kom hit, Chang, så pratade vi om att Hanif, när han är, gör reklam för sin bok, att folk, eller de inom media bakom kulisserna, säger så, du är med i den här podden också med
Chang Frick. Är det sant att du poddar med Chang Frick?
Den högerpopulistiska alternativmedia.
Det var väl bara ETC? Eller är det någon
ETC är ju skrivit till och med valde att skriva ut det. Sen så får jag väl från journalister...
Men ETC gillar att intervjua mig också. Det har blivit dem lite sådär...
Det är sant.
Många gånger de har ringt mig och citerat mig väldigt korrekt. Det var en journalist som ville ha hjälp med ett gräv. Och vände sig till mig sådär, väldigt kamratligt och sådär.
Jaså.
Ja, jag får så känna att de gillar mig på något konstigt sätt.
Fast de gillar dem inte att ha dig på andra sidan, att du är the bad boy.
Ja, men jag är liksom någon slags halal bad boy. Förstår ni vad jag menar? Jag är liksom inte...
Halal bad boy.
Jo, men...
Only in Sweden.
Ja, men så här. De skulle ju aldrig ringa Kent Ekeroth eller någon från Samhällsnytt och använda som liksom en röst från andra sidan från deras perspektiv. För det är för smutsigt. Mm. Men mig inga problem. Jag går absolut bra. Jag är helt övertygad. Skulle det vara så här bokmässan och ETC vill ha en diskussion om medier, högerpopulism versus vänsterpopulism. Jag skulle väl vara bland de första topp tre namnen. Alltså, de skulle inte ha ett jävla problem som helst att ha mig på en scen i ett arrangemang så här offentligt. Kvartal har jag haft med mig ett par gånger och sådär. Så jag tror när de intervjuar upp mig så är det nog bara... Det är nog inte för att skamma Hanif, utan de vill bara liksom få en spänning i intervjun, för då vet de att det får mer läsare.
Yep.
Nej, men droppar man mig, då blir det mer läsare. Fast, då blir det lite...
Fast ändå, ja, ETC, ja. Men de andra medierna har varit hos, som har varit medvetna om att han poddar med dig.
Säger de något?
Nej.
Inte offentligt, men de frågar vid sidan av så här, du, ja, sen så har vi hört att du... poddar, ja. Intressant. Det här, och det är ett allergiskt ord. När man säger bara ordet intressant, yep, och sen inget mer.
Okej, okay, och jag tror att det här har att göra med att de säger så här, vi vet vad du gör, men vi vill så här, vi har en bild av dig, Hanif. Du är polis, du var med i någon Mujahideen, men du är inte med längre. Du har skrivit en bok som skildrar Sverige intressant. Det räcker. Vi behöver inte komplicera den bilden av att du har en podd med Chang Frick. Okej? Okay? Håll det här nu. Nu har vi sagt det bakom kulisserna, men inte när vi är i sändning. Och det är ju, det är verkligen så här, det är Sverige nötskal.
Ja.
Låt oss inte komplicera det.
För konsensus... de klarar inte av det.
Nej.
För det är bara det här när jag förklarar till dem att jag har anslutit till Folkets Mujahedin. Det slår ju slint. Folkets Mujahedin. Det är väl som ISIS eller Al-Qaida. Och jag bara så här, nej, inte riktigt. Utan du vet, man kan strida för olika grejer. Och vi är egentligen emot dem. De har krigat mot islamistisk fanatism. De bara, det går inte
för att man hör Mujahedin.
Det är liksom slog slint.
Det är så här dagens CTC skrev. Hanif Azizi har även en podd, Den sista måltiden. Nej, den heter Sista måltiden. Tillsammans med bland andra Chang Frick, chefredaktör för högerpopulistiska alternativmedia-sajten Nyheter Idag.
Wow. Fast jag tror, som du säger, Mustafa...
Jag har faktiskt avancerat från högerextrem till högerpopulistisk.
Det är sant.
Hey.
Vi har ju tagit in dig i värmen.
Oj, vad jag känner mig privilegierad.
Nej, jag vet
nu
att du inte tycker om det. Du vill ha den här bad boy, halal bad boys tempen.
Nej, men alltså, jag läser vänstertidningar.
Vad är vänstertidningen enligt dig?
Nej, men jag läser liksom Jacobite Magazine, det är en riktig kommunisttidning liksom. Spiked Online, lite diverse andra. Fan heter den andra?
Men de kan vara riktigt bra.
Bloodknife, skitgrymt kulturmagasin, råvänster. Men när jag läser så här Dagens ETC som använder ordet högerpopulistisk, utan att nästan aldrig använda ordet vänsterpopulism, exakt, när de ser det, då blir jag så här, okej, okay, då tappar jag förtroendet. Speciellt när de plockar in, det var väl något år de hade plockat in så här 50 miljoner i pressstöd. Ja. Hela koncernen i alla fall.
Men ska jag vara helt ärlig, det är lite bättre kan ni väl leverera. ETC är inte i närheten så äckliga som så här mittenliberala tidningar är. Det är de absolut mest vidriga. Men har du
vilka är mittenliberala?
Men ta så här Alex Voronov på Eskilstuna-Kuriren eller någon sån här. Alltså det är bara så, jag får så ont. Det finns någon annan som ser ut som ett spöke med så här små jävla plitande ögon. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon är också någon ledarskribent på någon jävla tidning. De är så sinnesstörd. Alltså, först målar de upp sån här total idiot nidbild. Totalt ointresserade av vad jag egentligen har sagt om något, utan det är bara viktigt att deras jävla nidbild. Och sen ska de attackera den här halmdockan till förbannelse. Och så börjar folk liksom bara, men är du inte liksom, ska du inte lugna ner dig lite? Alltså på olika sätt på Twitter och sådär, kom igen, du tror väl inte själv på det där. Risk och påverkansoperation, det här bekräftar bara det jag säger. Liksom, så här, de gör sig själva dumma med flit och ska måla upp sån här bild. Jag tror mycket av det, jag har sett det flera gånger, liksom att man försöker skapa en verklighet som inte finns för att då få bäring på något slags argument man har. Och det jag tror väldigt många som jag har sett att de gör, det är att de läser medier i USA och så vill de kopiera exakt samma argument, göra det till sitt eget och köra detta i Sverige. Du ser det på vänsterkanten med rasifiering, du pratar om postkolonialismen, vithet, som när Bilan Osman var här. Alla de här tugget, de här fraserna, det är helt importerat från USA. Du ser det i förorten med gangsterkrigen, de importerar hiphopkulturen från USA, hela det här skitet. Du ser på högerkanten, hela, väldigt mycket på bland alternativhögern, de är importerat från USA, från den sidan. Och du ser även på ledarsidor hur de importerar från New York Times allting. Alltså, vill du veta vad som står i DN imorgon så läs New York Times idag. Typ.
Fast du menar bulletin.
Ja, bulletin numera. Ja, men det är en sån här, så att Sverige är en dålig spegelbild av USA kulturellt i väldigt många hänseenden. Och då liksom, när det var snack i USA om att ryssarna hade, för det är ett exempel som jag har erfarenhet av, att de hade hackat valet. Då var det superviktigt att hitta vem som ska hacka svenska valet. Wow. Jag bara, ryssarna kan inte bry sig mindre av Sveriges fucking val och skit i vilket. Nej, det höll seminarier, det var, vad heter de, FOI, och det var, de här, vad heter de, FOI och Mediaakademin skulle ha seminarier om hur upptäcker vi rysk påverkan på svenska valet, och du hade MSB och du hade alla jävla skulle bara börja tugga om detta.
Blev inte FOIs wifi hackat när de hade konferens?
Jo. Av Piratpartiet var det, va? Ja.
Du dissar väldigt mycket alla journalister och sådär, men vilka är det du gillar? Vilka är hedliga? Vilka som i vanliga fall man är du inte skulle gilla, men du kan säga att det här är en vettig journalist som jag verkligen går i god för. Han står i andra sidan, men han är...
Ingen journalist är 100% hederlig, det är inte jag heller. Nej. Så påstår man är det, då ljuger man. Mm. Alla har en räv bakom örat. Mm. En som ändå är hyfsat schysst eller så här, det är typ Kenan Habul.
Vem är den nu?
Han var på Aftonbladet innan, är tillbaka på Sydsvenskan. Mm. Man vet vad man har honom. Det kommer ihåg det första han sa till mig. Då var jag med gäst och liksom, han var en sån där journalist som behandlade jävligt schysst. Du vet, kunde skratta, skoja, förhålla sig till saker.
Ja, vem var det, sa du?
Kenan Habul.
Ja, Kenan Habul, ja.
Han sa, han skojade en gång, detta var länge sedan, att han ville dra igång SD-muslimer. Och så här, han höll på att skoja om saker. Så sa han alltid så när det var någon intervju eller någonting. Och vi liksom var, jag snackade med honom som jag snackade med liksom. Och så sa han också, du måste förstå, Chang, vi är inte kompisar. Bara så. För jag tror han fick samvete av om jag trodde det. Och så kände han att, är du med? Så han var liksom, verkligen var tydlig med det. Men han var väldigt så här. Sen, ja, han kan vara lite småful ibland i vissa saker. Men det är alla journalister. Det är liksom...
Det där som du sa nu, vi är inte kompisar. Mm. Det är ett jävligt bra ord och ett magiskt ord som fler borde använda sig i många, många fler tillfällen. Jag tänker framförallt... kanske inte så här, men som polis när du jobbar ute med buset, ja. Och inte det. Som fritidsledare när du jobbar med ungdomarna, att man markerar att vi är inte kompisar. Vi, nej, kommer inte vara kompisar. Nej. Det här är min roll, det här är din, ja, roll.
Jag skulle även uppskatta om svenskar kunde säga så till andra svenskar.
Ja, och Mustafa, om du känner så med mig, då uppskattar du det.
Det ska tilläggas att Kenan är ju en, som Hanif Bali kallade, BRF-bosnier. Så att det är väldigt assimilerad grupp från Balkan ju. Mm. Som är väldigt svenniga av sig i regel.
Mm.
Men vad har jag mer för journalister som...
Anders alltså, Holmberg. På DN. Har du någon på DN som du har bra relation till?
Jag tror inte det. Jag vet, alltså, de gånger jag pratar med Niklas Orenius är han supertrevlig på alla sätt och vis. Och,
verkligen. I like him, Niklas.
Va?
I like him.
Ja. Men jag skulle aldrig i hela mitt liv låta honom intervjua mig. Och det vet han om.
För att?
För han är den giftigaste ormen du kan stoppa ner i fickan.
För
den,
att?
Absolut. Kommer ni ihåg Björn Söders grej om det här med att han sa att judar inte är svenskar?
Yep. Mm. Yep.
Ja. Niklas visste exakt vad Björn menade.
Mm.
Och Niklas visste precis hur han skulle lägga detta i rubriken, gräs, och väva in detta. Och det skulle bli en jävla grej. Och Björn hade ju helt rätt. Du har ju en lagstiftning att Sverige består av majoritetsbefolkning svenska, så har vi minoritetsgrupper, yep, judar, samer och andra.
Mm.
Så lagen gör fucking skillnad på judar och svenskar. Och han pratar utifrån den kontexten. Han är ju lagstiftare. Det är den kontexten han intervjuar. Men Björn är totalt fucking blind för hur saker uppfattas. Han är liksom autisten. Han är korrekt i sak. Och Niklas vet precis hur han ska använda detta för att dra igång värsta grejen. Är du med?
Ja, men just det där, alltså att paketera saker och ting för att dra igång någonting och spinna
det. DN är experter på det. De kan sin publik. Wag the dog liksom.
Ja, du själv...
Jag gör likadant. Ja, ja.
Du är inte så dålig på det heller.
Nej, jag har ju lärt mig av dem ju.
Vet du vem som hörde av sig till mig?
Alltså jag skojar inte, jag har lärt mig av Orenius och många andra exakt hur man gör.
Vet du vem som har rast mig?
Nej.
Har ni någon som jobbar som heter Jonathan?
Ja, i Nordström.
Japp. Han hörde av sig till mig och ville intervjua mig.
Ja.
Jag tänker inte svara på det där.
Varför inte det?
Han ska ju skriva om någonting om förortssnuten eller någonting.
Nej, han är ganska seriös. Han har pluggat på Södertörn på journalistutbildning. Ja,
okay. Jag tänkte att det där är ingenting som jag vill befatta mig med. Allting med dina smutsiga nyheter idag grejer, det får du hålla för dig själv.
Du har en podd med honom.
Alltså, fast tidningen fan har...
För det första, Hanif, jag visste inte att han har kontaktat dig. Det är för det första. De gör saker utan att jag vet det. De är helt... Liksom, jag styr inte dem minsta lilla.
Det här är inte bulletin. Okay?
Jag kan säga så här. Jonathan är väldigt ordentligt duktig med det han gör. Alltså är väldigt schysst, korrekt och liksom, håller inte alls på så här och fula sig.
Vad har du att förlora på att vara med där?
Nej, egentligen ingenting. I och med att jag är med i ETC så kan jag vara med i Nyheter idag.
Ja, det är klart du kan.
Är det inte ett bra sätt att hålla vattentäta skott mellan journalistik och...
Ja, men det är inte jag som intervjuar dig.
Nej, men det är ju samma grej. Du är med och finansierar och äger det där stället.
Men med det resonemanget, är det judarna som styr DN då? Ja, men seriöst.
Men vad är...
Ja, men svara på min fråga. Är det några kroknäser som sitter och bestämmer agendan i DN? Familjen Bonnier som den där centerpartisten twittrade om.
Nu är vi inne på väldigt hal...
Ja, men det var ju precis det du egentligen sa. Jag äger nyheter idag, därför påverkar det på något sätt när Jonathan, utan min vetskap, kontaktar dig för han vill skriva en artikel om det, han ser att det är aktuellt i media. Vill ha en egen vinkel på det. Men han har pluggat journalistik på Södertörn. Jonathan skulle likväl kunna ha jobbat på ETC. Likväl.
Ja,
artikeln hade inte blivit annorlunda om han hade jobbat där.
Ja, jag får fundera på det där.
Det här är också sån här principsak. Ja, okej. Jag sa, nu går jag emot. Nu hycklar jag på ett. Det är ofta jag hycklar, men här hycklar jag faktiskt. För jag sa att jag skulle aldrig låta Niklas Orenius intervjua mig. Men det är bara för att jag vet precis hur jävla hal och bakslug han är. Men annars brukar jag ha som hållning att alltid ta mig tid att prata med alla. Även om fucking Nordfront ringer eller någon vänsterextrem tidning. Men jag ger samma svar till alla. Jag anpassar mig inte ut efter vem som frågar. Är ni med? Och anledningen till det är för att jag har varit med så jävla många gånger om när jag kontaktar folk och vill ställa en fråga. Folk som ändå brukar synas i media. Och de vågar inte för att det är jag som ställer frågan. Så var det för 5 år sedan. Nu är samma fittor kommer krypandes och mejlar. Kan inte du intervjua mig om detta? Mm. De som inte ville liksom överhuvudtaget få ett talsträck i nyheter idag 5 år tidigare för att de var livrädda. Och då har jag en sån här princip att okej, okay, antingen får man, har man den hållningen då, då kan jag har inte förändrats. Det är samma som jag var för 5 år sedan och för 10 år sedan. Jag har inte förändrats ett skit i hela samhällsdebatten som har förändrats. Så helt plötsligt så anses jag mer kosher än vad jag ansågs då.
Halal.
Ja, eller halal, vilket du vill. Och jag är väldigt så här tjurskallig av mig. Men då har jag tänkt, okej, okay, vilken princip ska jag hålla? Men då är det mycket bättre att ha den. Okej, okay, jag pratar med så många som möjligt. Och håller inte på liksom att dividera. Det är inte så att Nordfront vill intervjua mig ändå. För det, jag har inget att säga som de vill skriva ändå. Om vi säger så.
Minns du att du jagade mig för en kommentar för 5 år sedan?
Nej, det är så många. Det går inte att komma ihåg alla.
Jag hade en föreläsning i nu kommer jag inte ihåg vad det var för kommun. Och Skövde var det. Och någon dag tidigare så var jag med TV4. De hade gjort en granskning av sexuella övergrepp på någon...
Afghaner, vem annars? Eller afghanerna var det
någon festival. Och kommit fram till att det fanns en överrepresentation. Ja, ni kan tänka.
Var det Kungsträdgården-grejen?
Nej. Det här var efter Kungsträdgården-grejen. Okej? Okay? Och då... jag var med och de skulle sända reportaget. Sen hörde de av sig och sa så här: nja, vi kommer inte sända reportaget, det är typ lite känsligt sådär. Så de skrotade. Och jag säger det på en föreläsning att så här, ja, vi verkar göra samma misstag igen. Kungsträdgården, men TV4 gör nog det här, och det är lite synd därför att man hade kunnat prata öppet om det.
Så gjorde jag artikel om TV4 så att de skrotade det.
Ja, en kvinna i föreläsningen sympatiserade med dig och Nyheter Idag.
Fy, vad hemskt.
Ja, fast det är 5 år sedan. Så.
Kolla, vilken jävla fitta.
Okay, hur som helst. Hur som helst. Chang kontaktade mig och lämnade något telefonsvarare på min meddelande. Jag var livrädd. Alltså jag var livrädd för att Chang Frick var efter mig.
Alltså, det kallas journalistiskt våldskapital.
Ja, men grejen är att han var hur trevlig som helst. Han behörde av sig, hej, en kommentar för det här. Men jag var ju så här, fy fan, hur ska jag ta mig ur det här? Han kommer jaga mig liksom till graven.
Jag var ju livrädd när Chang kom in på middag hemma hos oss.
Ja, men det var ju en överraskning. Men hur som är det?
Va? Visste inte du att jag skulle komma?
Nej, du var ju en hemlig gäst.
Jag var ju där först av alla. Var jag inte det?
Nej, du kom dit var en överraskning. Ingen visste att, jag visste inte att du skulle komma.
Jag trodde att Hani ville att jag skulle komma.
Nej. Du var en hemlig
gäst. Jag bara får bajsa på mig.
Allvar?
Ja.
Han sa det i ETC också.
Hans förklaring i ETC var, vi brukar ha middagar, ibland dyker upp lite konstiga personer. Och nu var det Chang som dök upp, så vi gjorde en podd med honom.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.